välkomna till Milan Sverige-podden som återigen spelas in på söndagen, direkt efter match. Jag är lite oförberedd, jag kom precis hem från jobbet. Hur mår ni grabbar? Ni har väl inte gjort något annat än att suttit och kolla på fotboll hela dagen?
Nej, precis. Fotboll och OS. Men tur att en slutar bra i alla fall.
Ja, det där var Patrik.
Det var Patrik.
Han glömde att presentera er. Ja, Patrik är precis tillbaka från Thailand. Därför har han inte varit med i någon podd hittills.
Så om jag lite ringrostig nu får ni ta hänsyn till det.
Det är absolut. Och sen har vi Abbas också. Hur är det med dig?
Det är bara bra. Jag är hemma hos mina föräldrar i Helsingborg. Och jag har haft småungar som springer runt mig och frågar: vem är det där? Vad äter han? Hur gör han det där? Är han bra? Är han dålig? Tycker du att han är bra? Tycker du att han är sämst? Ja, det gör jag väl. Så jag har sett matchen men jag har inte hört något ljud, för att det har varit massa annat ljud som stör runt omkring.
Så är det ibland. Men Milan har ju spelat match inte bara idag utan i onsdags också. Champions League mot Atletico. Jag tänkte vi börjar där. Matchen slutar inte riktigt som man, eller kanske lite som man hade tänkt sig, men inte som man trodde under spelets gång. En 0-1 förlust. Vad är era spontana tankar så här om matchen i efterhand? Man har kanske hunnit smälta det lite nu, så att...
Ja, man har ju gått ut och tänkt på det kanske torsdagen och fredagen. Igår började det släppa lite, liksom att man började acceptera förlusten. Men i ärlighetens namn så var Milan mycket mer förtjänt att vinna än Atletico. Atletico spelade stundtals fult. De spelade stundtals ganska bra fotboll också. Det måste man ge dem. Men som vi var inne i senaste podden när vi hade Atletico Focus, då är ju det här laget är väldigt, hur ska man säga, påverkat av Diego Simeone som spelare. Och han var den där spelaren som låg på gränsen hela tiden. Han hade en stor vinnarmentalitet. Och det är samma sak i dagens Atletico. Och sen att Milan förlorar på en fast situation är ju ingenting som vi inte har sett förut. Men det som är viktigt att nämna från just den situationen är att det var så fort Balotelli gick ut från plan. Så Balotelli brukar ju vara den som nickar bort vid första stolpen i hörnor. Nu var det Abate istället. Och Abate ville något annat såklart. Så han assisterade till Diego Costa.
Ja, det var speciellt att se faktiskt. Ja,
verkligen.
Han vill bort.
Ja, precis. Men jag tänkte på det där med deras fula spel lite grann. Mm. Både Balotelli och De Chilio tvingades ju utgå. Är det bara jag eller var det väldigt tufft matchen igenom?
Ja, det var väl. Tycker jag.
Nej, jag håller med.
vad har du att säga, Abbas?
Att de spelar fult, det är liksom det bara förordet. Men det finns ju en domare på plan och han dömer ut efter hans regelbok. Eller UEFAs eller FIFAs eller vem det nu är. Men man ska inte heller skylla på att de spelar fult och att det var därför vi förlorade. Vi förlorade för att vi hade en målvakt emot oss som heter Courtois. Som är en av världens bästa målvakter för tillfället. För de räddningarna gör, det är sjuka räddningar. Ta bara Polly's nick. Den där, alltså, Abiat hade släppt in den 25 gånger.
Ja, faktiskt.
Ja, 23.
Men man kan ändå inte undgå att liksom fundera. Hade det gått annorlunda om vi hade haft kvar De Chilio och Balotelli under hela matchen? Jag menar, ersättarna kanske inte var... Alltså, de är fullgoda men inte i samma klass riktigt. Och, ja.
Nej, de är inte direkt skräddarsydda för en Champions League-slutspel.
Åttondel, nej. Inte mot Atletico Madrid.
Ja, precis. Vi såg ju vad Abate gjorde. Han skulle ju täcka upp första,
ja, jo, exakt,
första ytan. Bara en sån där grej, till exempel, att hur spelet ändrade sig. Och Abate, alltså, vi vet ju vad Abate kan och vad han inte kan. Och tyvärr lyser det ännu mer en sån här stor match när hans brister lyser igenom. Eftersom man har ett motstånd som sätter stopp för det relativt enkelt.
Ja, det är så små detaljer liksom som spelar roll just i Europaspel också. Så jag hade De Chilio varit inne, då hade kanske all den där tillfälligheten kommit fram. Det går ju att spekulera innan.
Men jag tänkte på det, om man ska prata om lite hur spelet såg ut. För det såg ju faktiskt väldigt, väldigt bra ut, även om det absolut kunde ha varit bättre, som det alltid kan. Men det var ju en av de, i alla fall första halvlek var ju en av de bästa halvlekarna den här säsongen. Om det inte var den bästa till och med.
Utan tvekan den bästa, skulle jag säga.
Absolut. Men vad, jag tänkte lite på det här med Cedorf. Han har väl kanske inte hunnit sätta någon prägel på laget än. Han har inte, värarna, är det 5 matcher? 6 totalt?
Två cupmatcher, 5 i ligan om jag inte har fel. 6 i ligan med dagens, något sånt.
Ja, men precis. Men hur tycker ni att, tror ni att det är Cedorf? Vad tror ni det berodde på det här? Milan är ju ett lag som alltid kommer, det är ett lag att räkna med i Champions League om vi säger så. Men vad tror ni det är Cedorf som har pushat fram det där?
Ja, absolut. Det måste ju vara Cedorf för att, jag menar sen han har tillträtt så har ju mycket ändrats kring Milanello. Alltså då tänker jag på atmosfären. Hur spelare agerar på planen. Hur spelare agerar mot varandra. Vilket är också viktigt att lyfta fram. Ja. Men just det här att Atletico backar oftast hem. Och att Milan fick vara bollförande. det passade ju Milan. Alltså det var liksom skräddarsytt för just Milan. Och sen kan man alltid argumentera. Ja men ineffektivitet hit. Ineffektivitet dit. Men det är Atletico Madrid vi möter. Och vi mötte. Och de ligger ju liksom på deras första plats i La Liga av en anledning. Och det är för att de spelar bra som ett lag. Mm. Och de har starka, individuellt starka försvarare. De har ett mycket bra mittfält. Diego Costa är hur farlig som helst. Jag menar, det är orättvist att säga att Milan var sämre. Då tänker jag resultatet. Ja. För Milan var faktiskt inte sämre just den matchen.
Men, får jag slinka in med en grej bara där?
Ja, visst.
Jag vet inte om ni tänkte på det också, men vi har ju fått möta Barcelona ganska många år här och spela bra mot dem på San Siro. Men då har det liksom alltid känts, även trots att vi har spelat bra, att liksom helt från en, ingenstans kan det liksom smälla till ändå. Men mot Atletico kändes det läget ändå ganska lugnt matchen igenom. Trots att, att de liksom kom in i matchen på slutet, så trodde inte det skulle komma ett mål i baken där.
Nej, det trodde faktiskt inte jag heller.
Som det har känts att det kan göra mot Barcelona liksom.
Nej, det där tänkte jag också på. För att det är klart att man var nervös innan. Och man har ju en speciell känsla när man sitter och kollar på en viktig match. Så är det ju. Men jag var ändå, det som du säger, jag var ändå ganska lugn. Ändå matchen igenom. Det kändes som att Milan hade kontroll.
Ja.
Och trots att det var skador och man tvingades byta ut 2 av de viktigaste spelarna liksom, så kändes det som att det skulle gå att få med sig ett kryss i alla fall.
Ja.
Men det är ju tråkigt att det inte. Men som sagt, alltså, det är ju det här återigen som vi har pratat om det i tidigare poddar också med avsluten, att gör man inte mål när man har läge, och nu alltså, oavsett om det är en stolpe eller en målvakt i vägen, så gör man inte mål när man har guldlägen, då vinner man inte matcher heller. Så enkelt är det ju.
Ja. Nej, vi missar alldeles för mycket. Alltså. Jag vet inte hur många lägen Kaká hade där.
Ja, inte bara det. Milan blir ju alltid så trötta i slutet av matcherna. Och då har ju, alltså, då har ju sina förklaringar att det är ett nytt spelsystem och att det är ett nytt sätt att pressa. Alltså, pressspelet är helt nytt för Milan. Innan med Allegris 3-man i mitt fält, då kunde man ta det lite lugnt, för att det var ju liksom, det var ganska defensivt tänkt av Allegri. Cedorf vill framåt och det tar ju mer på energin att löpa, hitta djupledsbollarna, löpa i djupled, hitta tomma ytor och allt det där.
Ja.
För att, jag menar, föreställ er att ni helt plötsligt ut och springer i skogen istället för att springa lugnt och sakta till mål. Nu måste ni göra det på så här mycket tid, så här mycket energi.
Ja.
Och jag menar, Atletico, ja, de utnyttjar det. Jag tror att de visste om det i förväg. Att det här laget är inte komplett enligt Cedorfs idéer. Så då kan man utnyttja det i slutet. För att vi såg att hur mycket de gick uppåt i slutet. De började pusha mer. De satte högre pressspel. Och där var vi underlägsna. Och det resulterade till slut att vi fick ett mål.
Ja.
Man kan ju alltid tänka att hade Abate haft en tillräckligt med energi där han kunnat skutta upp i 1 centimeter mer eller vad det nu är, men ja.
Ja,
som sagt, det är marginaler. Det är det som är, det där är Champions League.
Ja.
Men det är ju så också att den här fotbollen, du ska få prata snart Patrik, den här fotbollen, jag måste bara säga det är så himla mycket roligare att se. Alltså än att se Allegris liksom passa hem till målvakten från offensivt straffområde, om ni inte kan skjuta. Alltså det var väldigt överdrivet, men han är ju, det kändes ju verkligen så när laget spelade under Allegri. Det är så mycket roligare att kolla på den här lite aggressivare, offensiva fotbollen, ja, liksom.
Det var exakt det jag skulle slinka in. Vi får ut mer av våra offensiva kvaliteter med det här spelsystemet. Vi kan använda flera av våra vassa vapen där framme.
Ja, de enda kvaliteterna vi har egentligen är ju där framme.
Ja, jo,
alltså där, om man ska vara lite kass.
Fast nu Rami, jag tycker han börjar komma in i det.
Mm.
Han var ju väldigt machotränad när han kom till Milan.
Ja.
Och fick ju bara träna med laget. Han tränar ju en månad utan att spela någonting. Eller var det länge till och med?
Sen oktober.
Ja,
skitsamma.
Men nu tror känns ni att det är det som är största skillnaden på om vi säger till exempel Honda och Rami? Att Rami har ju faktiskt tränat, som ni säger, så pass länge. Ja. Och han har liksom kommit in i laget jämfört med till exempel en Honda som många trycker ner. Vi ska komma tillbaka till det senare också, men det var bara en grej jag var tvungen att säga.
Ja, precis.
Men inför turen då? Vi har ju borta matchen kvar mot Atletico. Det ser ju inte, alltså, jag tycker fortfarande inte att man ska räkna bort Milan. Det är en tuff uppgift, men man ska inte räkna bort oss helt, kan jag känna. Vad har ni för tankar kring returmötet?
Jag har lite statistik här framför mig om Atletico Madrid. Jag stötte på det igår kväll, så jag tog med det. Atletico Madrid har inte förlorat ett dubbelmöte någonsin i år. Så det talar för att de ska vinna mot oss, tyvärr. Och sen vad står det mer här? Atletico Madrid är det enda laget som inte har förlorat på hemmaplan i La Liga denna säsong. De har spelat 13 matcher där. Det har blivit 11 vinster och 2 avgjorda. Tja!
Du var tvungen att sänka vårt
för ja, precis.
Våra förhoppningar redan nu. Alltså.
Jag vet inte vad jag ska säga.
Alltså, om man inte grundar på någon statistik alls så känns det fortfarande väldigt, väldigt svår uppgift. Med tanke på hur starkt Atletico har gått i år. Och vilken trupp de har liksom. Det hade ju känts betydligt mer förhoppningsfullt om vi hade hållit 0-0 på San Siro.
Mm.
Men som du säger Therese, vi har ju Champions League i vårt DNA. Och man ska aldrig räkna ut Milan i Champions League.
Nej, det var ju lite det här som vi pratade om tidigare också. Att Cedorf är ju en spelare, eller han var en spelare som har spelat och vunnit väldigt mycket i Champions League. Och nu som tränare så sätter ju där en viss press, kan man ju tänka sig, på spelarna. Att de vill prestera.
Ja, precis.
Just i Champions League dessutom. I och med att de har den tränaren de har och han har de meriterna han har.
Ja.
Men jag har fel statistik.
Absolut.
Ja, om man inte blir allt för ledsen så.
Nej, den här är ganska positiv. Kaká har spelat fler Champions League-matcher än hela Atletico startelva tillsammans. Startelvan i onsdags.
Ja.
Kaká har spelat 84 medan Atleticos elva har spelat 75 sammanlagt. Bara det, det är också sån där grej som vi kan ta med.
Vad sa du? 75 har de?
Atletico har 74 och Kaká har 80. Vad sa jag nu? Nu blandade jag ihop det, va?
Det var det inte 84 och 75.
Jo, Kaká 84, hela Atletico 75.
Ja.
Okej.
Ja. Jag är lite snurrig då.
Men Kaká har ju kanske inte varit jättebra senaste tiden heller. Jag vet inte, nu vet jag inte hur det såg ut idag.
Han var bänkad idag.
Ja, som sagt, jag har ingen koll. Men han är också en sån spelare som många har. Det är många som risar honom, om vi säger så. Jag tror att det var för många som hade för höga förväntningar att han skulle komma tillbaka och vara den han var för 4 år sedan också.
Ja.
Han var ju det till en viss del i början, men sen så kom formen ifatt honom, om man säger så.
Ja.
De flesta älskar ju att Kaká för det han har gjort, och det med all rätt. Det ska man bara göra, men samtidigt måste man vara lite realistisk också. Kaká har hunnit bli 4-5 år äldre, han har hunnit skada sig 2-3 gånger, och det tar på en kropp.
Ja.
Du kan kolla bara på Essien. För 4-5 år sedan var han bland de bästa defensiva mittfältarna i världen.
Ja.
Och i år, han släpptes gratis från Chelsea. med Mourinho, där Mourinho är hans liksom, Mourinho älskar det sen. Han har haft med honom överallt förutom Inter. Alltså efter Inter. Han var ju med honom i Real. Han var först med honom i Chelsea, sen så gick Mourinho till Inter, där hängde inte han med. Men till Real var han med, han fick spela ganska mycket, stort sett varannan match. I Chelsea var han hans favorit. Men som sagt, skador sätter stopp.
Ja. Jo, men Kaká är väl inte menat att han ska spela varje match heller. Och jag tror, det kan vara nyttigt nu att han fick sitta på bänken.
Ja.
Idag mot Sampdoria.
Ja, precis. Absolut. Jag tänkte att vi ska gå in på den matchen alldeles snart. Jag har som sagt inte sett dagens match. Jag var på jobbet och kom hem 5 minuter innan vi började spela in, känns det som. Så ni får gärna, det blir lite som att ni får upplysa mig här, grabbar, om hur matchen såg ut. Det är säkert flera av er som lyssnar som inte har sett den också. Så att, kör igång.
Kör igång. Ja, vad ska man säga?
Va? Vad gör du?
Ja, jag kör.
det börjar skrapa, kör nu.
Jaha. I alla fall, idag är första gången som jag känner mig riktigt, riktigt stolt över mina genetiska grejer i kroppen. För att det var faktiskt två araber, om man får kalla dem för araber, för att Marocko är ett arabiskt talande land, som avgjorde matchen. För en gångs skull kan man säga, jag är en stolt arab idag. Det är jätteskönt. På tanke på hur politiska världen ser ut och araber spränger sig själv höger och vänster. Äntligen att man kan säga, vi vann 3 poäng åt er. Shut up.
24 år har du väntat, Abbas.
24 år.
Ja, det var Tarabdor Rami som gjorde målen, med andra ord.
Jajamensan. Ja. Och det roliga var att Rami passade till Tarab i början. Och det resulterade i ett mål. Och i andra målet, det var det tvärtom. Då var det Tarif som passade till Rami. Sa jag rätt nu?
Fast det var väl Patrine som var uppe och stångades. Och med målvakten.
Ja, men jag tänker på inlägget.
Ja,
som jag sa till dig, idag finns det inga andra på plan. Det är bara araberna som räknas.
Det är fint resten, va?
Nej, men skämt åsido. Mycket, mycket bra match av Milan. Ja. Jättekul att se. Ni pratade om att ni känner er lugna nu för tiden. Och jag tänkte faktiskt på det under matchen. Det känns otroligt skönt att kunna sitta och kolla på matchen utan att bita ihjäl sig själv. Det vill säga sina naglar, fingrar och allt som man kan bita på. Man har ett lugn i kroppen när mina spelar nu. Det är stabilt. Ramis intåg har bara resulterat i defensiv stabilitet. Det har vi saknat.
Ja, jag menar,
till och med Sakardo framstår som en duglig mittback idag. Jag trodde inte jag skulle kunna säga det för inte länge sedan.
Nej, det var ingen som var dålig idag faktiskt. Och som du sa, man kan sitta ganska lugnt i båten nu. Tidigare har man ju... Hårstråna blev gråa under matcherna för att man varit så jävla nervös. Men idag, ja, det kändes som vi red vidare på den där vågen från Atletico-matchen. Att någonstans spelet satt i därifrån. Och, jag tycker allt börjar så bättre ut med. Sed och spel kanske börjar sätta sig. Äntligen.
Det tror jag också. Jag tror det är en...
Man måste ju trots allt ge en tid liksom.
Ja.
Och ja. Vad skulle
absolut.
Du säga?
Jag skulle säga att alltså inte nog med att sidospel börjar sätta sig. Vi börjar se på planen och även utanför för oss nördar som följer allt Milan gör. Vi ser till exempel på Milanello idag att de leker. Alltså vi snackar om vuxna män som leker. De kör kull. Det vill säga man jagar varandra och sen håller man varandra i handen och jagar andra. Och Therese, du var tidigare inne i en podd tidigare att Honda ser så stel ut. Ja, han är fortfarande stel, men... Jag såg honom le i 5/4 sekunder. Det var när han blev jagad i träningen. Han låg jättelite så här diskret leende. Men så sprang han där som en gullig unge. Och det jag försöker komma fram till är att hela atmosfären känns förändrad. Innan hade man mycket fokus på vad som händer på, vad heter nu det där? Via Torati.
Mm.
Det vill säga gamla högkvarteret. Man var rädd, eller man var inte rädd. Man fick höra hela tiden om... Ja, men Galliani bråkar med Barbara. Barbara bråkar med halva gruppen. Gruppen vänder sig mot Galliani och så vidare. Galliani går ut och säger det här och Barbara säger det här. Det var länge sedan vi gör någonting. Både Galliani och Barbara. Nu tänker man mer vad som händer på plan. Och det är den attention, vad heter det? Den uppmärksamheten man vill ha. Ja. Förstår ni vad jag menar?
Ja, men Sidos
intåg har gett liksom stabilitet rakt igenom. Och det är den största vinsten vi har fått den här säsongen. Ja. Förutom poängen såklart.
Och precis, ja. Det var ju jättemycket fokus där ett tag på allt som inte gällde fotbollen. Alltså allt utanför ledningen, och det var Maldini skulle in och Braid och Galliani ut och hit och dit. Och... Men nu känns det som att, ja, som du sa, det börjar reda upp sig.
Absolut. Och spelet börjar reda upp sig.
Ja, det var det jag tänkte fråga. Hur spelade man idag? Spelade man, alltså, hur såg matchbilden ut lite kort liksom? Mer än att vi vann och gjorde mål och att det var araber överallt.
Duvor också.
Duvorna. Nej, duvorna.
Det sprang en massa duvor där på plan och...
Men det är alltid trevligt.
Beta eller vad de gjorde. Eller säger man beta till kor?
Jag tror det är kor som betar. Jag vet faktiskt inte vad fåglar gör.
Äter vanligt. Något sant.
Ja. Med sked i gaffel eller?
Ja, jo, precis.
Ja, det är väldigt lite fokus på fotboll här just nu, känner jag. Men vad tänkte jag på? Jag sitter och kollar igenom matchrapporten som finns på hemsidan. Spelet såg betydligt bättre ut idag än vad det gjort tidigare, står det här. Det verkar ni instämma med.
Det instämmer vi helt klart med.
Patini på planen får vi in en spelare som har betydligt större rörelsemönster, som även jobbar hårt i defensiven. Tyvärr besitter han inte Balotellis spetsegenskaper. Har ni något att tillägga där eller något?
Vem är det som har skrivit det? Är det Per?
Ola, tror jag.
Ola? Okej.
Okay. Ola.
Menar du? Nej, jag tänkte ifall det var Per så skulle jag pika honom. Men nu är det Ola. Han får inte pika. I alla fall. Nej, men han har ju helt rätt i det han säger. Vi har ju snackat om det tidigare. Balotelli vill gärna droppa ner i banan, ta emot boll och sen bygga upp spelet därifrån. Pazzini håller sig i straffområdet. Han löper i straffområdet. Och vi märkte idag att det kom mycket fler bollar mot honom. Bollar som distribuerades bättre. Alltså jag ska sluta använda de här svåra orden. Bollar som användes på bättre sätt. Så nej, det är bara att instämma där.
Ja. Tarabt fortsätter att leverera. Rami börjar växa in i en gjuten backroll. Det har vi redan snackat om.
Det har vi snackat om.
Och sen är det ju Honda återigen som återkommer här. Det är bara Honda av januarivärvningarna som vi väntar på ska börja leverera. Vi har ju SCN också. Hur spelade han idag?
Vad kom han in i? Det var i slutet där. Montari fick ett gult kort och...
Ja, 64 kom han in, ser jag här.
Montari avstängde mot Juventus, så jag antar att Cedorf ville inte chans att få han utvisad.
Nej.
Men jag tycker, ja, SCN skötte sig. Varken alltså, som världsstjärna eller som korpen spelare. Han höll en bra nivå.
Det jag gillar med SCN är att... Förlåt att jag bryter. Det jag gillar med honom är att han känns... hans aura är liksom... Typ, det är lugnt. Ge mig bollen. Jag kommer passa den vidare. Mm. Han är mindre het än Montari. För vi såg ju att Montari var nära på att få sitt andra gula idag. Och när Montari flippar ut, då gör han det ordentligt. SCN är lite... Ja, han är lite mer stabil. Psykiskt, skulle jag säga. Jag vill gå in på det där med Honda. Jag tycker det är så... Det är ganska synd att vi redan börjar vägga honom. Alltså, jag kan inte prata idag. Det är synd att vi...
Ja, tappa hoppa om han.
Ja, vi vänder honom ryggen.
Ja.
Tarabt är ju liksom... Tarabts största... Alltså, ska man säga... Styrka i spelet är att han kan... komma ett man mot man och ta sig förbi och så, på så sätt. Det syns ju mycket mer vad Tarabt gör än vad Honda gör. Men Honda har ju kommit för att börja med från en helt annan liga. Han kom från ryska ligan. Där han spelade som trekvartista. Där fick han mycket boll. Han styrde anfallsspelet. Det gör han inte i Milan. Så bara det är liksom ett problem för honom, kanske. Skulle jag tro. För att, jag menar, jämför dig själv. Du har spelat, låt säga, anfallare. Och det, alla bollar går till... Det helt plötsligt ska du bara spela andra fiolen. Och plus att det kan vara helt enkelt vara personligt att Honda har svårt att ackumulera sig till italienska fotbollen. Det är ju svårt. Du måste ge någon tid.
Det där har jag varit inne på tidigare också. Att han, det har jag i alla fall funderat mycket kring. Och jag vet att vi sa i någon podd att man inte använder honom på den positionen som han har varit på innan. Och den som han egentligen varit inköpt till.
Ja, just det noterade jag också idag. Att när Polly kom in, då trodde jag att Honda skulle få ta den där mer centrala rollen som Saponara hade haft. Men visst låg han kvar till höger, Abbas?
Ja, ett tag gjorde han det, men sen så vek han in mer och mer mot mitten.
Ja.
Och jag vet inte vad som hände där. Jag tänkte likadant. Nu kommer väl Honda få spela på sin position, men han var ju kvar ett tag.
Ja.
Det kan vara... Ja, det kan vara helt enkelt så att kommunikationsmiss, att Polly skulle berätta för honom, du tar den här positionen, att han inte gjorde det, eller jag vet inte vad som hände, men han var först ute på högerkanten, men sen vek han inåt allt mer.
Ja, för det reagerar jag på, bara, men låt mannen spela på sin riktiga position, kom igen, Polly gjorde det bra mot Atletico, liksom, till höger.
Det kommer, vi måste bara göra någon tid, han kan inte språket.
Nej.
Tarabt har ju en av sina polare, landsmän i laget, Rami. Skulle han ha problem med någonting, då kan han prata arabiska med honom. Han har SCN som pratar engelska, som har spelat i Premier League.
Ja.
Det finns jättemånga, men alltså, Honda, var han i laget, stackaren? En massa. Ja. Men han känns lite så här
ensam. Nagatom var inte, typ.
Ja, men det är förbjudet. Man får inte prata med interspelare.
Nej. Men man ändå ger det till Tarabt, alltså. Han har anpassat sig grymt snabbt. Han var väl bänkad i Fulham, eller?
Ja.
Och nu kommer han in, liksom, går in i Milan startelva. Och...
Bänkad i Fulham som ligger, vart ligger de? Typ näst sist eller något i Premier League.
I bottenträskar.
Ja, de ligger väldigt långt ner, vet jag.
Det är lite Kaká-effekt på han, som när Kaká kom i somras.
Ja.
Så han lyfte laget under en period.
Ja, jag hoppas verkligen att Tarabt kan fortsätta på... Man vet ju att han är ju en spelare som kan ha jättehöga toppar och sen jätte liksom låga dalar också. Där som varar ganska länge. Han kan ju vara skitdålig, förlåt, men en hel säsong.
Ja.
Så det är ju bara att hoppas på att någonting har hänt som gör att han fortsätter leverera. För att vi behöver ju verkligen det.
Rätt tränare och rätt miljö, förhoppningsvis.
Ja, jag tänkte på det här med Seedorf. Är det bara jag, eller är det inte väldigt, väldigt skönt att se honom på långsidan där?
Jo, jag älskar det.
Jag blir liksom nästan lite fylld av glädje varje gång de filmar lite på honom. För att det är en sån skillnad. Och det anknyter ju till det här som vi snackade om nyss också. Det här med känslan man har före och under matcher. Att det känns lite liksom att... Ja, men man får något slags lugn av Seedorf.
Bara att slippa höra die, 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 liksom.
Ja,
det lugnar nerverna.
Men jag tänkte på det också. Det här med skillnaden på Seedorf och Allegri. Det är att efter... jag vet att det var också... Jag tror att det var Sir som var inne på det i någon podd. Att efter matcherna så var Allegri alltid så här... Ja, men vi hade lite otur. Och jag tyckte att grabbarna spelade bra. Och sen kan man ha... förlorat med, alltså man skulle kunna ha förlorat med mycket som helst och spela skitdåligt, och han skulle ändå säga att ja, men vi hade lite otur och grabbarna var ändå bra, de försökte i alla fall. Det känns som att Seedorf är verkligen så här att ja, vi gjorde inte mål och gör inte mål så vinner du inte, nu måste vi blicka framåt. Det känns lite som att han har ändå en tanke med allt han säger i sina presskonferenser också.
Ja, jag har suttit och försökt flikat in det där någonstans. att skillnaden på presskonferens och sånt, alltså jag älskar dem nu för tiden.
Ja.
När man såg Allegis, det var ju bara liksom, ja, ska du säga det där en gång till nu också?
Ja, faktiskt. Det var ju lite så. Det var ju som att han bara upprepade gång på gång på gång, alltså samma sak efter varje match och innan varje match. Nu för tiden när vi förlorar lite grann, då är man ju ändå, man vet ändå att Seedorf kommer ha en förklaring. Han kommer säga någonting som gör oss glada ändå. Ja, sen är det väl lite så också att han är ny, så att man inte vill lägga för hård, liksom, där, bli för arg när man förlorar. Liksom. Men vad tänkte du säga, Abbas?
Det jag tänkte säga är att du säger att det är skönt att se honom på långsidan.
Ja.
Och jag håller med. Men en sak som jag tycker är skönt att se, det är att slippa se Allegris sorgna min. För att i stundtals, alltså som människa var det jobbigt att se honom. Han var helt förkrossad, han var helt förstörd.
Ja.
Och det smittar av sig så otroligt mycket till spelartruppen. Skulle min tränare vara ledsen och självmordsbenägen varje match, då skulle jag också bli det. Seedorf är lugn, han kallar in spelarna och pratar med dem lugnt och sansat. Och till och med där har han förklaring, han säger det: jag pratar med spelarna när det är spelavbrott, för då är det spelavbrott, då kan vi prata med varandra. Allegri, han gormade och skrek, och det kändes som att han tänkte mer på sig själv. sin egen skjorta än Milans tröja. Och där har vi den stora anledningen. Och det var inte bara det. Inte bara det. Om vi kollar snacket om Sidor. Det är ingen som kommer att säga att Sidor är en pajas. Om man får vara vardaglig. Det är ingen som har sagt att Sidor han var Siv sådär som spelare. Han var så här som människa. Allegri, det har varit mycket snack fram och tillbaka. Vissa har älskat honom, vissa har hatat honom.
Mm.
Ja, men jag tänker bara på Zlatan. Det första man tänkte på när Zlatan joinade Milan var, kommer Allegri hantera den här stjärnan? Och det visade sig att det gick ju så där till en viss början. Men sen så, det var inte den bästa relationen de hade, de två. Sidorf kan, han är en människokännare. Han vet liksom hur han får med sig människor. Det kan inte Allegri. Och när man har ett gäng som Rami, Mexes, Tarabt och varenda en av dem är ju en stor, inte stor stjärna, men det är liksom egon, det är individualister, de flesta av dem. Då måste man ha den tydliga ledarrollen och sätta dem på plats. Men, genom att prata eller agera och så vidare.
Men med Cedar känns det liksom, han är liksom en i gänget. Han är en i kompisgänget. Typ.
Men det sa ju, det är precis det du säger, sa ju Balotelli på presskonferensen också.
Ja, det var där jag läste.
Ja, men precis. Jag tänkte bara... Det känns ju som
precis.
Att... Kör!
jo, men att spelarna går ut och säger det också. Att när man ser då, för han inte... Han känns inte bara som en tränare, utan en kompis också. Och han har ändå spelat med några av dem i nuvarande truppen.
Jag är inte typ så 7 stycken han har spelat med.
Jo, det var ju ganska... Det var
det en del.
Om det här för mig.
Men det är inte alltid bra.
Nej, men jag tänkte på det här, för att det är egentligen det vi har sagt. Och det var det jag vet att jag skrev om det någon gång också. Att det känns ju som att Allegri hade ju tappat spelarna. Han kanske, alltså han är en bra tränare. Annars hade han inte varit aktuell för till exempel italienska landslaget. Men han hade ju tappat spelarna. Det var ju där det brast från första början, tror jag. Han hade tappat omklädningsrummet, som han så fint säger.
Ja.
Att det var där han började förlora allting, och sen vart han ju till att bli som det blev liksom. Det är det som är lite tråkigt, men det är bara som sagt att hoppas på att Cedor får alla sina liksom viljor igenom, och att han får igång spelet så som man vill, men att folk måste vara beredda och ge det tid, för jag ser att det är jättemånga som oss, vanliga människor som har börjat liksom klanka ner på Cedorf också och börjat tvivla. Efter, vad sa vi att det var? 8 matcher. Alltså man får ju lugna ner sig lite här.
Ja, men det är... Alltså fans är alltid subjektiva. Det är mitt största problem när jag pratar här också. Ska jag vara subjektiv, det ska jag vara objektiv. Och även om jag försöker vara objektiv, då slinker in någon känsla. Alltså subjektiv känsla här och där. Ja, vi snackar för mycket om saker som vi inte egentligen har någon aning om. Om man får dissa oss själva.
Där har du alldeles rätt faktiskt.
En poäng där.
Tack. Yes.
1-0 till Abba.
En intressant grej som har hänt i veckan är ju situationen med att Milan inte är världens mest framgångsrika klubb längre. Den här klubben, vars namn jag inte kan uttala, Abbas.
El Ahly.
Japp. De har ju gått om, skrapat ihop 19 stycken. Du hade lite koll på den matchen, Abbas, eller deras spel där.
Ja, jag såg det, och jag tycker det är pinsamt att man ska behöva ge dem någon sorts titel, så, internationell titel. För att,
men vad var det för cup, eller vad var det för turneringen?
Afrikanska superkuppen, tror jag. Mm. Ja, det är väl motsvarande. Det är Champions League-vinnare mot någonting, deras Champions League. Jag har inte riktigt koll på vad det är för titel.
Mm.
Men intressant är att Tagliavento, italiensk domare, dömde matchen. Och han tappade matchen efter ungefär 5 minuter. Max, plus minus. Det var liksom, det var inget spel. Utan det var, nu springer vi framåt och så glömmer vi bakåt. Och sen när vi väl är bakåt, då glömmer vi han som löper in från höger och vänster. Det är skämmigt att ens FIFA ska behöva räkna med den som är internationell titel.
Men det är väl inte säkert att de gör det?
Nej, det är ju det.
Det är väl lite sådär, man håller väl på och gräver lite i det där.
Ja, men vad spelar det för roll?
Hur som, så en titel är alltid en titel.
Jag kan tycka så här, jag önskar att vi slipper det där the most successful club in the world-grejen av Galliani. Mm. Det börjar bli lite tjatigt nu. Vi värvar Sacardo Och vad säger Gagliari? Ja, men glöm inte att vi är den mest framgångsrika klubben i världen. Men vad spelar för roll? Du värvar Sacardo. Kom igen.
Ja, det är sant. Är men jag liksom... tänkte på det. Hans alternativ ryktas ju ha varit... Först så var väl planen... Det första jag läste var väl att man skulle byta till Europas mest framgångsrika klubb. Och det hade ju faktiskt känts hyfsat okej att ha det som slogan. Ja. Men sen kom det ju ett nytt förslag som tydligen är Gallianis liksom så här förstahandsval. Är, hur blir det översatt till svenska? Typ den europeiska klubben som är mest framgångsrik i världen, typ. Alltså, ish, någonstans. Den är ju bara skitkonstig. Alltså.
Ja, men du hör ju, bara det är konstigt. Varför ska vi hålla på och fjanta oss? Man säger, vi är mest faktiskt framgångsrika hit och framgångsrika dit. Kan vi inte bara säga att vi ligger nionde, vi ligger på nionde plats i ligan? Vi måste förstärka. Vi har 7 Champions League-titlar, ja, men fortfarande. Det var länge sedan vi vann den och vi kommer inte vinna den förrän som typ 25 år. Vi måste bli lite realistiska nu. Den här gubben måste ju börja tänka efter.
Galliani lever ju kvar liksom på, det har vi också varit inne på tidigare i poddar, men han lever ju kvar för liksom 20 år sedan. Han lever ju kvar i den tiden och det känns så himla töntigt om man ska ändra den här, alltså sin slogan. Jag är för, alltså om vi ska köra en liten flipp eller flopp av där, då måste jag floppa det här totalt. Jag tycker att det hade varit en flipp om man bara kunde erkänna att vi är inte så jävla bra längre som vi en gång var. Vi kommer komma dit, vill jag säga, men vi är inte där nu, så att vi tar bort den här. Vi tar bort våran slogan.
Vi kan köra liksom, vi hamnade efter Hellas Verona i ligan. Det kan vara vår nya slogan.
Ja. Ja, alltså, faktiskt.
Nu ska vi inte döma så fort. Det är många omgångar kvar. Men.
Nej, men jag tycker hela den här grejen är löjlig. Först säger han, i värsta fall är vi näst bäst i Italien. Ja, men vad spelar det för roll? Ja. Liksom, det är idag. Det här är faktiskt. Kortsiktigheten, den har dödat klubben, den har dödat klubbmärket. Vi måste börja agera nu.
Man vet ju att Galliani, som sagt, han är en sån som lever kvar. Men så, alltså, återigen, jag tycker det är dags att få in någonting färskt. En färsk person som bestämmer lite i ledningen, till exempel Barbara, återigen.
Alltså, Patrik nämnde Hellas Verona, och Hellas Verona är intressant sportchef. Han heter Soliano.
Ja, det är väl han som ryktas till Milan.
Det var det jag tänkte komma till. Solianos pappa har lirat i Milan. Och Soliano sägs vara en stor milanista.
Mm.
Och kolla bara på vilka Soliano har värvat. I Turbe var en sån spelare som gick till Napoli. Liksom det ligger i luften någonting. Att Milan kommer göra sig av med Galliani. Och då är Soliano på första plats.
Det känns... Ja, vill du säga något mer?
Nej, du,
förlåt att jag hoppade in där. Jag tänkte bara att... om vi tar in Soliano, då känns det som att vi kommer leta så här low-cost-alternativ. Alltså det gör vi nu med Galliani också, men det känns
inte som... Vi letar inte low-cost nu, vi letar no-cost nu. Ja, Han betalar inte ett skit för någonting.
Till och med, liksom. Men Soliano är jävligt duktig, som Abba sa, och hittar talanger. Typ i Turbe och... Jorginho kanske också var han som... plocka in, säkert.
Ja.
Det var ju min drömspelare till Milan, men han hamnade ju på fel.
Han hamnade lite högre upp i tabellen.
Fel ända av landet och högre upp i tabellen, ja.
Ja.
Ja, men du nämner det. Han kör på low cost, vi kör på no cost. Soliano värvar talanger som kan utvecklas. Galliani värvar spelare som är slut.
Ja.
Som bär på ett namn. Ja. Och jag vill inte börja dissa Essien nu, att jag tycker Essien har gjort det helt okej, alltså under tiden han har varit här, en månad eller två. Men en värvning som Essien ska ju egentligen inte behöva ske, och den lönen han får nästa år, för i år har han en och en halv miljon euro eller vad det nu är, som Chelsea också betalar. Nästa år kommer han få 3 miljoner euro plus skatter, så vi snackar om kanske 6-7 miljoner euro. För vad då? För en Essien 32 eller 31?
Ja.
Det är bortkastade pengar.
Men det som känns lite med Milan är ju att man snackar ju så mycket om att Milan är en klubb med så mycket historia, och det är många stora namn som har lirat i klubben och allt det här. Och det känns ju som att, bara för att knyta tillbaka till det här, till exempel med Siena eller Kaká, att de bär på ett namn. Jag blir lite och tänker att om man visst att man kanske vill ha kvar det här, att man har stora namn i klubben och man ska ha sina gamla slogans lite omgjorda efter liksom vad som krävs och så. Det känns ju som att finns det inte några stora namn som håller att värva, så kanske man inte behöver värva något stort namn alls. Då kanske man kan satsa på en ung talang istället som kan bli ett stort namn. För att man kommer inte komma någonstans med, som du säger Abbas, en 32-årig SCN liksom. Alltså det är inte långsiktigt tänk återigen.
Man lär väl hitta någon mix där liksom. Du sa att du trodde att vi skulle bli stora än för det. Och det, ja, tror jag också.
Men det kanske det är många som hatar på mig när jag säger så. Och jag menar inte så här att ja, men nästa säsong vinner vi ligan. Alltså så naiv är inte ens jag. Men alltså, det känns ändå som att det är klart att alltså, Milan är alltid Milan oavsett vad. Så att vi kommer komma tillbaka oavsett om det kanske tar 10 år. Men ja, vad skulle precis du säga?
Ja, precis. Att, jag tror också någon gång kommer vi bli där vi var en gång i tiden. Men att man inte kanske kan komma dit genom att bara satsa på talanger. Att man hittar någon mix där som hittar spännande spelare samtidigt som man får in rutinerat.
Ja, precis.
Men med vad heter han? Jag kan inte ens uttala han.
Soliano.
Soliano. Där känns det.
Du som är halvitalienare för skämmas.
Ja, jag vet. Nej, fy fan.
Är det?
Ja.
Jag hade ingen aning.
Ja, men med Soliano så känns det som att det kan bli mycket eller stor satsning på ungdomarna.
Ja. Och det var ju där man lovade.
Ja, det var där.
För 2 år precis sedan också. Så att det var kanske dags nu. Men alltså, vi svävar ut så jäkla mycket på allt hela tiden. Jag funderar på om vi ska sätta punkt för podden. Det har ändå gått 40 minuter snart. Ja. Jag tänkte bara passa på att säga att på onsdag så spelar vi in en podd mitt i veckan igen. Då snackar vi upp för Juventus-matchen. Och då är det jag, Abbas och en vän från Juventus Sverige som är med. Så håll utkik efter den i veckan. Och sen så vill jag tacka er grabbar. Du var ju lite ledsen sist, Abbas, för att jag inte tackade dig i slutet av podden.
Faktiskt. Jag var ledsen.
Ja, så extra tack till Abbas som är trogen Milan-Sverige-podden. Han är med varje vecka. Mitt i veckan, söndagar, vilken dag som helst. Abbas kan alltid. Och skitkul att du var med igen också, Patrik. Det var
kul. Det vi fram emot kul att få göra ett inhopp så här.
Ja, lite spontant.
Som en liten Kevin Konstant.
Ja, precis.
Ja, hur känns det att vara tredje året?
För jävligt. Jag funderar på att lämna faktiskt.
Du får lämna nu, du.
Jaha, jag har sådana här erbjudanden från Juventus Sverige och grejer.
Ja.
Så får se om jag ryker.
Ja. Ja, det skulle vara en stor förlust, men
skämt åsido.
Ja, skämt åsido. Vi säger tack och hej. Forza Milan, ciao.
Forza Milan.
Ciao.